Vi går igen till Galaterbrevet i tredje kapitlet. Och så läser vi ett stycke från början där. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Se på Abraham, han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni ska alltså veta att de som tror det är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: med dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet: förbannade var och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige ska leva genom tron. Och lagen bygger inte på tron, det heter ju att den som fullgör buden ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: förbannad är var och en som hängs upp på en träpål. Ja, det hade ju spårat ur i Galatien. Och egentligen finns det en liten finess i den tredje versen som bara finns med i Hedegårds översättning. Alla andra översättningar talar om att börja i anden och sluta i köttet. Men i Hedegård står det korrektare någonting om att ska ni nu med köttets gärningar förbättra andens verk. Ska ni med köttets gärningar förbättra andens verk? För det var egentligen det står i grekiska. Och varför det inte står i andra svenska översättningar, det vet jag inte. Helt klart är att när man förbättrar Guds andens verk med sina kötsliga ambitioner och prestationer, så drar Gud snabbt nog tillbaka sin ande och så blir det bara kött för hela slanten. Och så har alla väckelserörelser dött. Överdriften är väckelsens värsta fiende. Överdriften. Hur slår vi ihjäl väckelser? Jo, det är inte så hemskt svårt. Det går på ett par vägar. Det ena är detta. Att människor lyssnar i tro. Inte till budskapet om väckelse, utan till budskapet om Kristus. Någon predikar Kristus och målar honom som korsfäst, som det står här. Och så plötsligt så blir det Jesus väckelse på ett eller annat sätt. Och man talar om Jesus och man är hänförd av Jesus. Och livet flödar och strömmar. Strömmar av levande vatten. Men det dröjer ju inte länge. För människorna tycker att ja, det här är ju visserligen bra, men det kunde bli bättre. Det är ju visserligen härligt att alla är så glada, men det är ju ingen riktig organisation på det här. Kan vi inte datorisera det hela på något sätt? Eller kan vi inte på något sätt sätta upp någon tabell över det hela? Så vi vet precis hur man gör. Jo, vi vet ju faktiskt inte hur man gör, säger då alla. Ja, vi måste ju veta också hur man gör. Och från att man från början var hänförd över Kristus, och så räckte det. Så blir man nu plötsligt hänförd över hur man gör. Vi måste lära oss hur man gör också. Vi måste förbättra det här, det är inte bra nog. Och så börjar man organisera och systematisera och tabellisera och schematisera. Och till sist så vet man allt om allt, men inget om Kristus. Vi har med köttets gärningar förbättrat andens verk och så dog alltihopa. Och varför blev det så? Jo, därför att vi försökte liksom få det i vår hand. Det som hände. Vi försökte få kontrollen över det hela. Vi försökte lära oss allt om det som Gud vill göra. Så att Gud egentligen till sist skulle bli onödig. Och när Gud känner sig tillräckligt onödig förklarad så drar han sig tillbaka. Och där sitter vi med vårt museum till kyrkan. Och ägnar oss åt mer eller mindre kulturhistoriska happenings söndag klockan 11. Tills det på nytt dyker upp någon grupp någon annanstans som blir hänförd över Jesus. Och så börjar hela processen på nytt. Det här får också den lilla varianten att när det blir väckelse och när det blir andliga skeenden så dyker det alltid upp människor med ledaranspråk. Ja, det är ju härligt med väckelse, men vänta bara vilken väckelse det blir när jag får lov att ta över det hela. Om jag får stå i spetsen för det hela så kommer det att bli brakväckelse. Då blir det verkligen grejer. Så här har ni mig. Och om ni inte visste det förut så är jag mannen som Gud har utsett till att leda det hela. Nu har jag sagt det så nu har ni hört det och så nu får ni rätt där efter det. Gud är karl nog att sätta in sina ledare själv. Och väckelse dör också som regel när människor med maktanspråk lyckas så att säga, ställa sig i en maktens ledarposition istället för att som allt ledarskap i Guds rike är att vara den minsta av alla och allas tjänare. Och Guds folk som från början stod under nåden hänförda av Kristi person och Kristi verk hamnar på nytt under lagen och under träldomen och börjar på nytt må dåligt. Och så länge Guds folk står under nåden, hänförda av Kristus och utan ambitionen att förbättra hans verk, så länge mår man bra. För det är det vi är skapade till. Och när vi lever i det vi är skapade till så mår vi bra. Och det glada budskapet är då ett glatt budskap. Men när människor har tagit över det hela och det på nytt blir intressantare vad människor gör och hur människor borde vara, då viker den helige andes kraft bort ifrån oss. Och vi upplever att våra liv inte alls är vad skriften lovar att de skulle vara. Och vi hamnar under tillstånd av skuld och skam och förnedring. Och det glada budskapet blir inte alls någon glatt budskap utan blir ett deprimerande budskap. Ett budskap som man bara mår dåligt av. Därför att rättfärdigheten är nu på nytt inte ett Guds erbjudande och ett Guds verk i våra liv utan någonting som förväntas av oss. Och antingen får man vara förljugen till max så man tror man klarar det eller också mår man dåligt i den enkla och banala insikten att det här går inte. När Paulus i det här avsnittet talar om lagen så säger han att lagen är en förbannelse. Eller vi kanske skulle uttrycka det lite rundare i kanterna och säga att lagen fungerar som en förbannelse. Paulus talar om att Jesus har tagit på sig lagens förbannelse för vår skull. Och det vet vi allihopa att när lagen gavs så fogades till lagen en välsignelse och en förbannelse. Att om du håller denna lags alla bud, välsignad ska du vara på marken och välsignad ska ditt baktråg vara och välsignad ska din boskaps avel vara och allt vad det är. Men om du inte håller dessa bud och gör efter dem, förbannad ska ditt baktråg vara och förbannad ska du vara på marken och så vidare. Paulus säger nu att eftersom människan i sig själv är chanslös i att hålla lagen, så fungerar egentligen lagen bara som en förbannelse. Välsignelsealternativet står där, men det är inte realistiskt. Ingen kan få ut lagens välsignelse eftersom ingen kan hålla lagen. Och det är helt i överensstämmelse med Paulus undervisning att lagen fungerar bara som det som binder oss vid vår synd tills dess att vi kastar den ifrån oss. Lagen är inte Guds frälsningsväg utan bara ett instrument som ska få oss att söka verklig frälsning hos Kristus. Ibland hör man människor resonera så här, att eftersom Jesus har tagit lagens förbannelse på sig så ska vi ha ut lagens välsignelse. Så mitt baktråg ska vara välsignat och min bil ska vara välsignad och min småboskapsavel ska vara välsignad och allt ska vara välsignat. För nu har jag rätt till lagens välsignelse. Det är en missuppfattning. Den kristne står överhuvudtaget inte under lagen. Har varken med lagens välsignelse eller lagens förbannelse att göra. Utan vi står under nåden. Och nåden är något annat. Så all den här undervisningen om att vi har rätt till det ena eller andra är ett missförstånd. Vi har inga rättigheter, vi har nåd. Och nåd är något annat. Det står visserligen talat om söners rätt, men det är alltså rätten att få leva ihop med Gud på Guds villkor. Det är inga rättigheter att åberopa vare sig gentemot Gud eller djävulen. Den stora undervisningen om lagen, den som verkligen så att säga tränger allra djupast in, det är Romarbrevets 7:e kapitel. Och vi ska där slå upp och läsa Romarbrevet 7. För Paulus har i verserna innan vi börjar, vi hoppar in i 7:e versen strax. Strax innan så har Paulus förklarat att vi är nu fria från lagen, vi som är kristna. Vi står inte under lagen utan vi står under nåden. Det är ett huvudtema här i 6:e kapitlet och början på 7:e. Och då kommer frågan, vad i all sin dar ska vi då med lagen till om den ändå ska avskaffas till sist? Vi börjar läsa i 7:e versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls, det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla, det jag vill det gör jag inte, men det jag avskyr det gör jag. Det verkar nu vid första påseendet, som Paulus säger så här, att om jag inte hade fått lagen så hade jag inte vetat vad som var synd. Men lagen talar om för mig vad som är rätt och lagen talar om för mig vad som är fel, och det är väldigt bra att veta. Det säger inte Paulus. Han säger så här, att om inte lagen hade blivit mig given, hade jag inte lärt känna mig själv. Vi tror att det står att om jag inte hade fått lagen, hade jag inte vetat skillnaden mellan gott och ont. Men Paulus säger, det är inte det handlar om, utan lagen är given för att jag ska lära känna mig själv. Nå, vad är det hos mig själv jag behöver lära känna? Jo, säger Paulus, jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Jaha, hur ska vi förstå det? Jo, då börjar vi att påminna oss det vi har gått igenom förut. Vad hände i syndafall? Människan som var skapad att drivas av tacksamhet i hänförelse över Gud, Guds person, ville hellre drivas av hänförelsen över sig själv. Hon ville hellre ha som morot vad hon skulle kunna bli genom sina ansträngningar och prestationer. Genom sitt sökande efter egen frihet, egen makt och förmåga. Och den nya drivfjäder som människan fick i syndafallet kallar Bibeln för begär. Och den drivfjädern envisas människan med att uppfatta som något gott. Medan skriften lika envist förfäktar att den är det onda i människan. Den kallas här för synden med stort S. Nej, det är inte stort S i nya översättningen. Men synden i singularis. Begäret, människans nya drivfjäder. Prestigen, stoltheten, vinstintresset, njutningslystnaden. Fikandet efter makt och kontroll. Allt det här som nu inryms i begreppet begär. Och som vi bara kan förstå vidden av om vi istället jämför med den äkta drivfjädern, det vill säga tacksamhet. I sammanhanget påminner vi oss lite till vad vi redan har hunnit att konstatera. Att begärelsens drivfjäder har egentligen två aspekter. Det är längtan efter att jag ska vinna det mål jag har satt upp för mig. Och fruktan för att jag inte ska göra det. Alltså egentligen både vinstintresset och självfördömelsen. Den människan som är ute efter vinning har ju redan underkänt sig själv i befintligt skick. Och säger, jag duger inte som jag är, jag vill bli sån och sån. Så här finns både en lockelse och en fruktan. Och det är den senare aspekten som har detta med träldomens ande som återger fruktan i sig. Det finns alltid en sorts fruktan i bakom människans ambition. Ambition och självfördömelse är bara två sidor av samma mynt. Och den dubbelheten i människans egen drivfjäder måste vi förstå för att begripa vad som händer när lagen kommer in. Och lagen kan nu komma i många skepnader. Det kan vara Guds lag, men det kan också vara människors lag. Alltså överhuvudtaget varje system som kräver det goda av dig har lagens effekt på ditt liv. Det kan vara Guds nedskrivna lag. Det kan vara olika former av mänskligt grupptryck. Det kan vara människors försök att äga dig, styra dig, kontrollera dig och utnyttja dig har också lagens effekt i ditt liv. Allt som talar om för dig hur du borde vara, oavsett vem det är som anser att du borde vara, utövar en sorts lagens välde. Eller kommer med ett stycke lag in i ditt liv. Och då händer något märkligt. När budordet kom fick synden liv och jag dog, säger Paulus. När idealbilden av människan målas upp för människan så vaknar synden till liv i människan. Och när den gör det så dör människan. Och det är alltså nu vi får minnas att människans egen drivfjäder är kluven eller har två sidor. Ambitionen och självfördömelsen. Och när därför lagen målar upp hur människan borde vara istället för att vara det hon är, så vaknar båda de här sakerna till liv i människan. På en gång vaknar tanken att titta nu på mig grabbar, ska ni få se när jag klarar av det här. Min rättfärdighet ska bli något alldeles i hästväg. Jag ska lösa det här som ni era pappskallar aldrig klarar av. Ambitionen. Och samtidigt vaknar också fruktan. Tänk om det inte går. De åtföljs ju alltid eftersom prestationsmänniskan icke kan acceptera sig själv i befintligt skick. Och ut ur det här växer en märklig kluvenhet fram i människans väsen. Hon kommer in i ett tillstånd då hon både vill och inte vill. Hon skulle gärna vilja lyckas med det uppsatta målet. För tänk vad fint allt skulle bli då. Och samtidigt så upplever hon det som en förnedring att det krävs något annat av henne än hon är. Och hon upplever det som en risk att hon kanske aldrig lyckas med att bli det där nya som hon skulle vara. Och så vaknar viljan att göra det och samtidigt vaknar upproret mot att göra det. Och vi får en människa som på allt sätt strävar efter att uppnå målet och som samtidigt systematiskt saboterar samma mål. Om vi för över det här på det mänskliga planet så kan vi se det väldigt tydligt hos människor som är auktoritärt uppfostrade. Med opersonlig stränghet. Det finns en kärlekens stränghet, men det är alltså inte det vi förknippar med ett auktoritärt väsen, utan det är den opersonliga strängheten. Den man kan uppleva som ett stycke krav under hot om förkastelse. När en auktoritärt fostrad människa blir vuxen så gör han allt vad han är fostrad till. Och samtidigt försöker han hela tiden ändå att sabotera det. Vi antar att vi med auktoritära medel fostrar en människa till att bli en god kristen. Aldrig snack om att du får stanna hemma från ett 11-möte och släpas med på allt och liksom pressas in i den kristna formen. Tills man blir som en tennsoldat. Det går ju. Och vederbörande lever vidare som en god kristen i församlingen. Och ofta en kristen som har större ambitioner för sin kristendom än andra människor. De hamnar ofta i kyrkoråd och äldstekårer och lite av varje närvarande äldstebröder får ursäkta. Ibland blir de pastorer och förkunnare. Men så var det någonting i deras liv som inte var valt på frivillig väg. Utan det var någonting som man hade blivit pressad in i. Och på insidan av en sån människa finns ofta upproret. Alltså ambitionen att lyckas, kanske till och med göra det bättre än andra, finns på ett sätt i människans liv. Och på ett annat, inom en annan område av människans liv finns upproret. Och det kan vara upproret att ständigt ägna sig åt sexuella tankar. Det kan vara upproret att ändå på något vis sabotera allt det fina som sker. Man både vill och inte vill. Man är kluven. Och om vi stannar vid det här exemplet så behöver man inte vara verksam så fruktansvärt länge som själavårdare förrän man möter ungefär följande typfall. En kvinna som kommer för att tala om sitt äktenskap. Och hon är ganska rädd och lite reserverad när hon kommer. Det hon är rädd för är att man inte ska förstå henne. Och hon säger det att hon är gift med en ganska uppburen person i församlingen. Och han har fått vara till mycket välsignelse. Men jag kan inte säga vem det är och jag säger inte mitt namn. Nej, du behöver inte säga ditt namn. Det spelar ingen roll. Och som sagt, det här har varit till mycket välsignelse. Och hans tjänst, det händer mycket. Och det är det som gör mig så förvirrad. Därför att vårt privatliv är så orent. Han utnyttjar mig sexuellt och förnedrar mig på ett sätt som jag bara inte kan beskriva. Och jag undrar hur går detta ihop? Kan man vara två personer på en gång? Finns det något som heter personlighetsklyvning? Förstår du vad jag menar? Och kvinnan är jätterädd att man inte ska förstå vad hon menar. Och hon drar en lättnadens suck på ett vis när man talar om älskade vän. Jag har träffat det här många gånger förut. Det här är inte ovanligt. Tyvärr är det inte ovanligt. Därför att där ambitionen vaknar till följd av att det talas om för en människa hur hon ska vara för att duga, så vaknar också upproret. Och det lagen åstadkommer i en människas liv, det kan du jämföra med att köra en bil med bromsarna på. Fullt motorvarv och full bromsverkan. Människans ambition är aktiverad. Det gäller att göra så bra som möjligt och helst göra det bättre än alla andra. Och samtidigt finns upproret, protesten, förnedringen, självfördömelsen och alltihopa det här bakom fasaden. Man kan förundras över att Jesus sveper sin samtids fariser över en kam allihopa. Ni är som vitmenade gravar fulla av de dödas ben, säger han. Det är ju hets mot folkgrupp, säger vi. Det borde väl ha funnits både ett och annat undantag. Så där får man inte uttrycka sig. Då kommer diskrimineringsombudsmannen. Nej. Jesus vet detta, att den fromhet som så att säga egentligen har dressyren som sin utgångspunkt, den ställer människan under lagen Och då vaknar synden till liv. Den som består av både ambition och uppror. Både stolthet och självfördömelse. Och människan klyvs i två delar. Ofta ett yttre skal som vill och en inre kärna som inte vill. När du talar med en människa som på detta sättet mår dåligt, och det gör alltså väldigt många kristna idag, därför att vi har talat så mycket om hur den kristne borde vara. Därför möter du många som brottas med inre problem av olika slag och som säger att jag skulle vilja vara helt annorlunda. Jag skulle vilja komma ut i tjänst och jag borde vara så och det borde vara så här. Och jag skäms över att jag inte ens kan komma ur min självupptagenhet, och jag har försökt på alla sätt. Hela tiden handlar människans vittnesbörd om människan. Och det blir en rundgång och det blir en kluvenhet. Och ofta blir det någonting där man finner att det finns stor ambition och en stor önskan att komma ut i tjänst och att vara till välsignelse, och hur vi brukar uttrycka det. Men så finns det också någonting som gläder sig när det dröjer. Det finns en förmåga, mitt i all önskan att komma ut i tjänst, en förmåga att snöa in framför tvn. Det finns en förmåga att dra sig undan till någon nisch av uppror som så att säga man vet inte har med Guds rike att göra, men som man inte har makt över. Och det här kan upplevas väldigt förvirrande och väldigt obehagligt. Och deprimerande. Och jag tycker 15:e versen här, den ska vi läsa igen. För det, den versen, den får du höra i praktiskt taget alla själavårdssamtal. Inte precis utsagd så som Paulus säger den. Men detta är det klagomål de flesta har med sig när de kommer. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Här har du önskan att klara upp det. Önskan att bli något annat. Här har du också självfördömelse. Och detta är på ett eller annat sätt det vittnesbörd som varje människa ger som står under lagens väld. Och en människa som lever så här har alltid en auktoritär gudsbild. För honom är Gud alltid den Gud som kräver saker. Och den Gud som behöver hjälp med saker. Den Gud som är missnöjd med människan. Och som man aldrig vet hur han ska handla i den yttersta domen. När människan på det här sättet klyvs i två delar. Av ambition och uppror. Av stolthet och självfördömelse. Så blir hon en främling både för Gud och för sig själv. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Och det betyder alltså detta att en människa som söker sin egen makt över sitt eget liv genom att äga sitt eget liv och äga omständigheterna runt omkring sitt eget liv. Den människan står under lagen. Han står inte längre under nåden utan står under lagen. Det goda blir då något han måste prestera själv. Sin trygghet i livet blir någonting han får prestera själv. Han bär själv ansvaret för sitt liv. Och det ansvaret finns över honom som ett dödshot. Misslyckas du, har du inte här att göra. lagens förbannelse. Den människan har gett sig in på ett omöjligt livsprojekt. Bibeln talar om att han vill egentligen bli som Gud. Och det kan han inte. Och överhuvudtaget kan vi inte bli något annat än vi är. Det går inte. Därför måste man en vacker dag köra fast. Det är ett projekt som är ägnat att misslyckas därför att det utgår från falska förutsättningar. Och när människan likväl försöker kommer hon in under träldomens ande. Och det som ger träldomens ande makt över denna frihetstörstande människans liv, det är lagen. Och det liv människan nu hamnar i mobiliserar hennes frihetslängtan. Hon bara liksom kommer djupare och djupare in i det som var hennes bortvändhet från Gud. Hon hamnar i tvång, intressedominans, hårdhet och allt detta som vi talade om förut. Och hon blir kluven i sitt väsen. Den lidande människan är kluven. Och hon är en främling både för sig själv och för sin omgivning. För hon är inte det hon var skapad att vara. Och eftersom hon inte är det så kan hon inte känna Gud och inte sig själv heller. Hon har på något sätt upphört att ha en relation med Gud, med sin omgivning och med sig själv. Och hon kommer in i en kris som på något sätt bär ensamheten och övergivenheten och förkastelsen som sitt huvudsakliga kännemärke. Till sist ser människan någonting som funnits där hela tiden men som hon i det längsta inte önskar se. Nämligen att hon är slav under synd. I det ögonblick hon säger, jag kan inte förstå att jag gör som jag gör. Och jag har ingen makt över det här. Hjälp, jag är slav under det. Då först kan möjligheten uppkomma att hon ropar på hjälp utifrån. Istället för att ha ambitionen att klara sig själv. Då har hon kommit till den punkten hon säger, jag klarar mig inte utan Gud. Det gick inte det här. Det var fel projekt. Vi minns hur det var i Johannes 8 kapitel när några judar omvände sig. Jesus säger, ni kan bli fria. Och de sätter upp ett förvånat ansikte och säger, vad menar du med att vi kan bli fria? Vi har ju aldrig varit slavar. De hade ännu inte kommit till den punkten där de hade upptäckt att människan i sig själv inte har någon kärlek. Och människan i sig själv kan inte göra det som är gott. Utan människan har bara en ond drivfjäder. En som bara stökar till det mer och mer, ju mer den ska användas för det goda. Ju högre ambitioner och målsättningar till det goda och det riktiga och det hedervärda och det ärbara som jag har med min onda drivfjäder. Desto tokare blir det, desto sämre mår jag, desto mer kluven blir jag och jag kommer in under allehanda former av betryck. Hjälp, jag är hjälplös. De hade ännu inte kommit till den punkten där de hade sett det. Men när en människa gör det, då blir omvändelsen det naturliga i hennes liv. Och det blir också i regel då en omvändelse ut ur en mer eller mindre kaotisk inre situation. När man både vill saker och inte vill saker. Där man är fast i olika former av förnedring och betryck. Där hela ens värld har beskurits och reducerats kanske till ett enda stort intresse. Alkohol eller fruntimmer eller vad det kan vara. Och där man kämpar med förnedring och ensamhet och problem av olika slag. Och framförallt det stora främlingskapet inför sig själv och inför Gud. Och det är in i de situationerna vi kommer som själavårdare. Och det här är komplicerade grejer, jag beklagar. Det här är mycket mat att smälta. Och det är mycket grejer för er att tänka på och fundera över när ni kommer hem och jobba med anteckningar och kassetter och annat. Och det är många saker att liksom ha i minnet när man sen börjar att tala med människor och träffa människor och få blicka in i deras situation. Och man tycker att det här är ju en enda röra. Ja, visst. Ändå ger Bibeln oss ledtrådar till hur denna röra uppkommer och hur den ska lösas. För att bara genom att låta sig renas från allt det man sökte på andra vägar kan en människa öppnas för att ta emot Guds kärlek. Och bara genom att låta sig älskas i befintligt skick kan människan på nytt återvinna livet. Det här låter enkelt i princip och det kan vara mycket svårt att hitta vägen dit i det enskilda fallet.